Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vad blir det för mod?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Wagrell, och med...
Elinor Svensson, Hurtig!
Just det. Det är så kul att du låtsas inte ens.
Det är verkligen...
Hur kan jag aldrig komma ihåg det?
Jag vet inte.
Men det är det. Johan bara, jo, men jag kommer nog ihåg det ganska ofta, men inte alltid. Jag bara, men grejen är att det är en skillnad. Han kan ju säga Johan Hurtig Wagrell, alltså komma på sig.
Ja.
När jag har sagt mitt helt i många år inövade namn, då är det så dags att komma på att det skulle in någon skit där i mitten.
Men måste du säga det då?
Eller hur måste man det?
Nej, för att jag tycker inte, bara för att det står på ditt körkort måste du inte bli känd som Johanna Hurtig Wagrell.
Nej, det kan ju bara vara Johanna Wagrell.
Ja, och står du på en affisch, ska det stå Johanna Hurtig Wagrell eller Johanna Wagrell?
Det står lite olika.
Mm. Det är svårt att göra sig av med sitt artistnamn, känner jag.
Eller hur?
Om jag skulle byta till Elinor Aldenmark Svensson. Ja. Då skulle jag ändå vara så här, who the fuck is that?
Ja. Charlotte Perrelli gjorde det i för sig med framgång.
Med den äran.
Ja, det gjorde hon det.
Charlotte Nilsson. Ja, vem fan är det?
Och när hon bytte, man bara, vad håller du på med? Charlotte Nilsson är stadigt.
Ja, man blir lite så. Mm. Hör ni som lyssnar, era tjuvlyssnare.
Sluta tjuvlyssna.
Nej, men livepodden. Vi har sålt nästan 1000 biljetter har vi sålt.
Ja.
Jag tycker det är...
Bizarrt.
Ja, bizarrt. Det är sjukt. Men det finns ändå några biljetter kvar som vi gärna vill ska säljas. Så gå in på vadblirdetformod.se. Köp biljetter till livepodden den 9 maj. Klipp bort det. Någon kommer vara gäst.
Höll du på att outa gästen?
Ja, det gjorde jag. Det kommer vara en underbar gäst som vi tycker väldigt mycket om. Det kommer vara... Jag kommer väl förmodligen sjunga någonting. Om död.
Ja,
det kommer jag göra.
Det kommer vara musikframtagande och sånt där. Vi kanske spelar in då och ger ut.
Det gjorde vi med de förra livepoddarna. Men jag funderar på, för att det känns ju inte... När man lyssnar på liveavsnitt... Visst, det kan vara kul, men det är ändå så här... Man känner ändå att jag skulle vara där. Jo, det sa jag.
Jag vet, men vi fick ganska mycket cred för att våra lät bra.
Just det, vi har ju
samtidigt
min kille.
Samtidigt finns det någonting kul med att det bara händer där och då.
Eller hur? Ja, vi får,
ja,
vi
får se. Vi får se.
Det här skulle vi ha pratat om innan. Häng med, för nu ska vi ha möte.
Ja. Som ni märker har vi ingen gäst. Det hade varit skittaskigt att sitta och säga så här. Och sen bara, och också...
Ja,
men idag är det bara vi. Keep it simple.
Ja. Vi fick ett mail från Ida. Det tyckte jag var väldigt kul. Att hon sa jättesnälla saker om oss. Och så sa hon Fun fact, Johanna följde serien Min mage och jag på SVT Play under graviditeten. Jag är en av dem som var med. Jag blev helt till mig och starstruck när du nämnde det. Jag blev så nervös att du skulle droppa. En tjej där var helt konstig. Någon Ida som gjorde sjuka danser och hade sig. Men puh! Jag lever i tron om att du älskade mig.
Ja, men då säger jag det nu. Hon gjorde verkligen helt sjuka dansare och grejer. Men jag älskade det. Yeah. Nej, men alltså, de var... Alltså, det var ju... Nej, men, om du som lyssnar nu är gravid så vill jag tipsa om... Det kanske ligger kvar, det vet jag fan inte. Men om det ligger kvar så heter det Min mage och jag på SVT Play. Och alltså, när man är gravid och bara så följer... De är så jävla fina, de här tjejerna som är med. För de bara... Att de ens orkar filma sig själva, det liksom blew my mind. Men också, du vet, att de så går igenom grejer och de, att alla har så lite olika situationer, olika utgångspunkter. Så man känner igen sig, men i vissa delar är bara så här, gud, gör hon den grejen, jävlar. Alltså, nej, men det var, det kom ut ett i veckan och de låg precis en vecka före mig hela tiden. Alltså, nej, men vilket mys det var. Jag får pirr när jag tänker på det. Nej, men hon ska ha tack för att hon gjorde det där, verkligen.
Mysigt.
Ja. Tack. Vad sedd jag känner mig.
Ja. Mm. Du, det var kul att hon blev starstruck för att hon var på TV. Ja, och jag, du har sett henne.
Ja, exakt. Jag har skulle känna tvärtom.
Goals.
Mm, hon var mysig. Hon bodde i, alltså jag kommer ihåg, för hon var den som bodde i en liten stad. Jag tror att det är hon i alla fall. Mm. Som bodde i en liten stad och jobbade som så här frisör. Och var en sån, du vet hur frisörer kan liksom lyckas med att alltid se fräsch. Hur fan gör de det?
Ja.
Det är som sådana som ibland man går in på Åhléns eller NK, och så, alltså sådana som står så här sminkdiskar.
Ja.
Hur gick det till?
Ja, de ser inte så jättesminkade ut heller. Det ser bara ut att vara så här glowy, blowy.
Ja, även om de är jättesminkade så sitter sminket perfekt. Mm. Nej, Ida hade ju också bra naglar genom hela grejen.
Oj.
Vad fan är det om?
Det ska man inte ha. Det är kritik.
Nej, men det var fan. Det var också inspiring.
Fint.
Inspirational. Ja. Vad heter... vad fan, har vi något mer vi behöver prata om?
Jag vet inte. Några har det tips hänt något? Och tricks.
Jag fick en jävla bra artikel. Vi har nog fått den tidigare. Men jag öppnade den i morse.
God jul.
Sån är jag. Det vet vi allihop. Mm. Jag har fått jättemycket härliga meddelanden den här veckan. Mm. Som jag bara har läst och sen tänkt, det här tar vi sen. Mm. Från jag brukar världens bästa människor.
Jag skärmdumpar detta så att jag inte glömmer bort det. Och sen så bara efter ett tag, så efter tre skärmdumpar till, så är det ju, då är det borta.
Ja.
Då är det 2 år sedan.
Jag tror kanske till och med att vi har fått att någon har... Ja, skitsamma. Men en tjej skickade i alla fall en artikel, eller en kvinna skickade en artikel som var så jävla mysig i morse. Så här, vi har precis vaknat. Bettan sover fortfarande. Johan gör kaffe. Och så du vet, ligger man och läser en sån typisk söndag. För det är söndag idag, för alla som undrar. Mm. Alltså en söndag morgon grej när man ligger och läser en liksom, artikel på mobilen och dricker kaffe. Det är så himla mysigt. Och det var den perfekta. Från någon så här New York Magazine om så här, hur man gör när det ännu bara är tankar, men det är hemska brott man går omkring och tänker på.
Mm.
Då var det någon kvinna som hade gift sig med en man. De hade träffats, de hade gift sig och skaffat barn och sådär. Och hon hade märkt att han blev lite konstig mot slutet och så här, undrat vad det var och gått in på datorn och då hittat att han liksom hade ganska avancerade planer och liksom fantasier kring att mörda olika kvinnor som hon kände och också sig själv ihop med andra människor på nätet och sen äta upp dem. Mm. Alltså det var så både kannibalism och så här, BDSM är fel, men det så beskrev hon det liksom, att det var den typen av fantasi, binda fast och typ också tortera ihjäl och blöda ihjäl och sen typ äta delar av sig. Det var väldigt så här, mycket sånt.
Var det tankar eller
planer? Han jobbade som polis. Och han var inne då på ett forum och hade olika planer med olika människor i hela världen.
Planer alltså?
Ja, alltså där de planerade så här, vi tar den här tjejen och så bara, gud, den tjejen, det är ju min kompis typ.
Ja.
Hon är så här, ja, vi tar henne och vi kan åka till mitt ställe där och hon får plats i vår ugn. Och sådana grejer.
Nej.
Så hon lämnar honom, anmäler det här. Det blir ju en grej för att han blir känd som The Cannibal Cop och så.
Mm.
Och sen så typ, men att det blir svårt för så här, det är ändå ingenting. Och man kan visa att han har planerat grejer som aldrig har hänt.
Mm.
Man kan ju visa också att delar av det han har planerat är liksom så här, ja men vi kan åka till min cabin som remote, ingen kan höra henne skrika och bla bla. Men man kan inte hitta att han har någon cabin.
Nej.
Det är ingen som får plats i hans ugn. Och det står på den här sidan typ så här, these are all just fantasies typ så här. Det är det som är tanken.
Jaha.
Men, gud, men det låter så himla liksom, men det är ändå så här riktiga planeringar, men planeringarna kanske var fantasierna liksom.
Mm.
Så jag är inte klar med den, men det var så jävla jävla jag kan försöka lägga ut den på min Instagram om jag kommer ihåg.
Men hur kom det ut då?
Nej, det var ju frun.
Ja, men sa hon, berättade hon det för
hon alla? Installerade någon sån spyware på hans dator, flyttade hem, och sen så när hon såg det där så flyttade hon till mamma och polisanmälde honom.
För
alltså, hon antar jag liksom kunde på något sätt screendumpa eller någonting och bara visa, bara hallå, ta den här killen liksom. Och eftersom innan han var polis, han så blev någonting. Ju det en jättestor grej. Mm. Och det var ju sen när de började gräva i det som det blev så här, vet du fan om det här är något.
Nej.
Men tänk om det blir det. För ofta kanske det börjar så och sen blir det. När sätter man stopp liksom?
Eller hur?
Så det är jävla intressant ändå.
Moralisk fråga, va?
Ja, precis. Och så typ pratar hon om hur man har ändrat den där lagen i olika, alltså den typen av lagar kring så här, olagliga tankar bara i liksom USA. För att de hade ju The Red Scare och de har haft mycket sånt där som liksom.
Jag vet inte vad The Red Scare är.
Jag tror att det är när man var ledda för kommunisterna. Det var så jag förstod det i alla fall.
Mm.
Jag ska inte säga att jag vet. Men vad heter det? Ja, jag kan försöka lägga ut den. Det var också ett himla fint mejl.
Ja, det tackar vi för.
Bra, efter den utvecklingen. Ska vi dra igång det här spektaklet, eller?
Det gör vi!
Vad blir det för mod?
Jag ska prata idag. Och jag har varit väldigt... Det har varit en resa det här. För jag kollade på All Things Interesting och så såg jag en lista på så här, om det var så här mord som har gått till historien eller något sånt där.
Mm.
Och då var det de så här, ja men Sharon Tate-mordet och liksom, ja, nu kommer jag inte på fler exempel bara för det, men de flesta, jo men Elizabeth Quincy Jones, vad heter hon? Ramsey, Gordon Ramsay. Vad heter hon? Lilla tjejmodellen.
Yeah, JonBenet Ramsey. Elizabeth Ramsey.
JonBenet Ramsey heter hon. Ja. Ja, men den var med också. Så då kollade jag igenom bara för att här kan ju finnas någonting som vi inte har gått igenom.
Mm.
Och så hittade jag två stycken som vi inte hade gått igenom. Så kollade jag på den ena och bara, det här var mest gruesome.
Mm.
Och så den andra var då den här. Det vill säga mordet på Kitty Genovese. Som gjorde... Så läste jag bara en kort text om det och bara såhär, shit, fan vad intressant. Och sen när jag läste på så bara, det blev ännu mer intressant och ännu mer intressant. Ah!
Så att jag älskar sånt.
Och
det sjuka när du skrev till mig Kitty Genovese, jag bara, ingen aning.
Nej, alltså så gött. För det är inte så stort, inbillar jag mig. Jag lyssnade på ett avsnitt av Stuff You Should Know. Som de brukar inte prata om true crime och sånt där. Nej. Men de pratade om detta. The Kitty Genovese Story. Ett avsnitt från 2016 tror jag det var.
Mm.
Och de var också så här, alltså jag visste inte det. Och jag tror de är från USA. Ja, men det måste de vara. Mm. Och de hade också dålig koll på det liksom.
Mm.
Så jag har använt det poddavsnittet som källa och Wikipedia-artikeln på engelska. Supertoppen. Mm. Och dokumentären The Witness. Mm-hmm. Kommer till den sen. I alla fall, ta det från början. Kitty Genovese. Hon heter Catherine Susan Kitty i smeknamn Genovese. Föddes 7 juli 1935. I Brooklyn, New York City. Hon var äldst av fem syskon. Och hennes föräldrar heter Rachel och Vincent Andronelle Genovese.
Mm-hmm. De var liksom italienare. Och det är klart, Genovese, det hade jag ju kunnat ta innan.
Genovese, de är från Genova. Genua heter det kanske. Där har vi
varit. Varit
där har du och jag varit. Hon växte upp katolskt på 29 St. John's Place i Park Slope. Där det bodde jättemånga andra italienska familjer och också irländska familjer. Och sådär. Katolskt häng. När hon var tonåring så gick hon på en All Girls Prospect Heights High School, heter den. Och därifrån, alla som pluggade med henne beskriver henne som alltså toppen.
Mm.
En toppen person. Self-assured beyond her years. Och att hon hade en sunny disposition. Och hon var rolig, witty som fan. Alltså smart, men inte så här skolambitiös smart.
Var det
men...
här så en katolsk tjejskola?
Jag vet inte om det var katolsk, jag vet att det var all girls.
All girls. Alltså, det
verkar inte vara så sträng egentligen.
Nej. För jag kan liksom aldrig komma, när man säger så här, bara tjej, alltså så här, flickskolor, så kan jag aldrig bestämma för om jag tycker att det låter fantastiskt eller lite trist.
Mm.
Eller hur?
Eller hur? Verkligen.
Man vet ju också vilka fittor tjejer kan vara. Blir det värre eller blir det bättre?
Ja, och hur blir det när man inte lär sig umgås med varandra som barn, killar och tjejer?
Just det.
När det blir en så här exotisk grej. Mm. Så här, the boys are over there. Alltså det blir konstigt.
Det känns alltså ganska spännande.
ja, men det är någonting. Jag har någonting.
Det är något där.
Mm. Ja, och inga som så här kikar in i omklädningsrummet.
Ja, det är ju skönt. Alltså det är ju det. Det finns ju mycket med killar som man är så här, gud vad skönt att slippa det.
Mm.
Å andra sidan, man är ju ändå ganska intresserad av dem.
Yeah.
När man går i skolan just.
Jag tror att vi har positiva influenser på varandra.
Ja.
Om jag ska vara helt ärlig.
Ja.
Förutom det så hatar vi alla män.
Yeah. Välkommen till den ambivalenta podden.
Verkligen, fan jag gillar killar men de är jävla svin.
Och tjejer, de är bäst och jävla fittar.
Men exakt. Men det är exakt den inställningen.
Men det är så vi kommer nära sanningen, va?
Ja visst, mm-hmm. Någonstans däremellan.
Bestämde jag aldrig.
Hon blev utnämnd till The Class Cut-Up, vilket jag inte visste vad det betyder. Men det betyder typ klassens clown.
Gud, för det låter verkligen som hon som blev styckad i högstadiet.
Yep, jag vet, jag bara så här, cut-up, wow. Men det betyder typ, jag googlade på dictionary och då var det liksom bara a person who likes to make a fool of themselves and entertain others.
Låter ju som oss, gillar jag mycket.
Ja, eller hur?
Mycket positivt istället.
Eller typ play the fool, stod det kanske.
Ja.
Inte att make a fool, ah, skitsamma. Och hon var superpoppis.
Det måste ha varit på 50-talet då? Eller?
Hon föddes 40-50-talet. Ja, 40-50-talet. Mm. Hon hade en klick som hon var ledaren i. Hon hade ett stort following liksom. Alltså hon var så populär. Och de skolkade och de drog till stranden och satt på tak och rökte eller hängde i parken mitt i skolan. Played hooky. Och sånt. Mm. Alltså, och hon var jättebra på imitationer. Så hon imiterade deras olika lärare och var liksom... Alla älskade.
Jag var inte populär, men det gjorde jag.
Yeah. Jag var mer en mobbare, förutom att jag inte hade någon att mobba. För att jag var ganska ensam. Men,
och alla retade mig.
Och alla mobbade mig då. Men skit. Nej, det gjorde de inte. Skit. 1954 så flyttade hela familjen efter att mamman i familjen var vittne till ett mord. Och då kände de att det här är lite för farligt att bo här. Så då flyttade de till New Canaan, tror jag det heter. I Connecticut. Jättesvårt att säga på svenska, eller engelska.
Ja, Connecticut. Man måste liksom dra till med en sån.
Eller hur?
Annars blir det Connecticut.
Mm, men man vill inte vara Connecticut.
Nej, men det är verkligen att när det står i text så är man så här, åh nej, åh nej, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Välj väg.
Connecticut.
Ja.
Och Kitty, som då precis hade gått ur high school och var 18-19 år gammal, hon ville inte flytta ifrån New York. Så hon stannade kvar där med sina mor eller farföräldrar. Hon gillar livet i stan och sådär. Och så höll hon på att förbereda sig för att gifta sig med en kille som heter Rocco.
Mm-hmm.
De gifte sig senare samma år, men det äktenskapet, eller giftermålet, annullerades slutet på samma år. Mm-hmm. Vet inte varför. Fattar inte riktigt.
Gud, vad, det vill man egentligen veta mer om.
Yep.
Alltid intressant när det annulleras och att hon är så här 19 bast.
Ja, han har fått frågan senare och vi kommer till hans konstiga svar.
Mm.
Hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite innan...
Jag vet vilket det här är, tror jag. Har jag gjort det till och med? Nej, det kan jag inte ha gjort. Men jag tror jag har sett den här dokumentären. Okej, fortsätt.
Gud vad rädd jag blev att du har gjort det nu. Jag skrev
men jag med lite.
Visst har du inte gjort Kitty Genovese? Du bara aldrig hört talas om. Låter nice.
Men jag tror inte det, men jag tror fan bara att jag kollar på dokumentären.
Yeah. Ah, ja. Mm. Den kom 2015.
Mm.
Så det är så kan det vara.
Mm.
Oh, gud. Ah, ja, skitsamma.
Jag tror att det är med Girls, nämligen att de gör...
Ja,
en...
det är det.
Mm. Ja. Okej, okay, I'm in.
Det ska vi prata om sen, för jag har glömt kolla upp kolla den scenen. Men försök komma ihåg det sen.
Yep.
hon flyttade till en lägenhet i Brooklyn och hon jobbade lite i kyrkan och så här. Man tyckte det var trist. Och i slutet på 50-talet så började hon jobba som bartender.
Det låter mycket roligare.
Ja, visst. Toppen.
Även om det också suger QQ, vill jag säga.
Ja,
jag har ju jobbat i nattklubbsmiljö och det är inget jag rekommenderar någon
nej.
Människa.
Men eftersom hon var så körig och social. Och
ja, det är klart. Det fanns sådana människor, de är ju bäst på det där.
Ja, hon skulle nog... Ja, men hon verkade tycka det var okej. Okay, liksom.
Jag har enorm respekt för sådana människor.
Mm. I augusti 61 så blev hon gripen för bookmaking. Det vill säga att hon är tillsammans med sin flickvän, Fia. Hon var gay.
Älskar allt det här.
Eller hur? Hon och hennes flickvän, Dee Guarnerini, tog emot... vadslagningar i horse races.
Det är klart som gjorde.
Jag vet.
Det är så jävla bra.
Det är så jävla bra.
Det är skitbra. Men nu plötsligt fattar man ju att det där äktenskapet annullerades.
Ja.
Det blev lite tydligt.
Mm. Och de fick betala $50 i böter var. Och sen så blev hon av med det jobbet där hon jobbade som bartender då. Men hon fick jobb på ett annat ställe istället. Nämligen på baren Ev's 11th Hour Bar på Jamaica Avenue.
Mm.
Där bodde vi i närheten när vi var i New York City, vill jag nämna.
I New York City.
New York City. Och så fanns det ett ställe också. Det var två locations. Så den andra var på 193rd Street i Hollis i Queens. Den här baren, alltså det verkar så jävla mysigt också. Den öppnade 8 på morgonen. Mm. Och var man inte där i tid så var folk skitsura. För de stod liksom 8 på morgonen och väntade på att få komma in.
Alltså, jävlar.
Alltså, kan hon ha bättre stämning kring sig, den här
kvinnan?
Nej,
men verkligen.
Alla kände alla där och det var väldigt härlig stämning. Och...
Sometimes you wanna go where everybody knows your name.
Verkligen. Mm. I dokumentären så jämför de det med Cheers. För just den.
De gör det, va?
Så det kan vara ett lite begravt minne i din hjärna. Efter ett tag så var ägaren aldrig där. Så det slutade med att hon skötte baren helt. Var liksom bar manager. Hon skojade med alla som var där. Hon lånade ut pengar till folk. Alla älskade henne. Hon började jobba dubbla skift för att spara pengar. För att hon ville öppna en egen italiensk restaurang. Så jävla...
Hon hade ju... Alltså, om saker nu inte unfolded as they did.
Mm.
Så hade hon blivit den bästa riviga kvinnan.
Visst.
En sån där man bara liksom... Inte kan låta bli att älska typ av person.
Vid det här laget så hade hon en ny flickvän som heter Mary Ann Cialanco. Som hon har träffat i mars 63. Och de bodde ihop i en lägenhet i Kew Gardens på Austin Street. Mm. Hon brukade ta med Mary Ann till sin familj och sådär. Men de bara, jaha, vilka goda vänner de är.
Vän då.
Ja. Och ni är roommates också. Vad roligt.
Classic. Alltså det är ju något tråkigt med när kvinnor inte får ha sexualitet. Men det finns ju loopholes som kan vara ganska bekväma att använda.
Ja, men verkligen. Ja, men mycket smidigare för tjejer. Så att säga. Om man nu inte vill eller kan gå ut med det. Så är det ju en härlig grej. Jag är gift med Sabina sedan 10 år tillbaka. Det kanske du inte vet.
Sabina, Elinors trevliga väninna.
Ja, de bor ju ihop. Det är konstigt. 13 mars, eller natten till 13 mars vid 2:30 på natten 1964 så lämnade Kitty Ev's 11th Hour Bar och körde hem i sin röda Fiat. När hon väntade vid ett rödljus vid Hoover Avenue så var det en man i en parkerad bil som såg henne. Men hon kom hem 3:15 ungefär, parkerade bilen på parkeringsplatsen vid Kew Gardens Long Island Railroad Station som låg typ 30 meter från hennes port. Porten låg i liksom en gränd bakom huset, tror jag. Och när hon gick mot porten så går en man ut ur sin bil, och det är alltså samma man som såg henne på vägen hem och har följt efter henne dit och parkerat vid en busshållplats på Austin Street. Han gick i kapp Kitty och i handen så höll han en jaktkniv. Och han gick mot henne liksom, och hon började springa mot en bar på samma gata som hon tänkte de brukar ha öppet nu. Men då var det en ny ägare på den baren, så de hade inte öppet.
Damn you owners.
Mm. Och då kom mannen i kapp henne och han högg henne 2 gånger i ryggen.
Och tänkte på det, man bara springer, man bara nu vet jag, och så bara komma fram. Nej.
Ja. Yeah. Alltså
nej.
Nej. När man bara, för det är rätt ofta man får den känslan att så här, nu, fan vad snabbt du går efter mig då. Och så är det bara någon som går förbi. Men det kan lika bra vara någon som har följt efter en ett tag och hugger en i ryggen. Oh,
ja.
Hemskt. Och hon skrek jättehögt, oh my god, he stabbed me, help me. Och på andra sidan gatan så var det en lägenhetsbyggnad och där jobbade en man som hisskille. Mm. Han heter Joseph Fink. Han såg henne bli attackerad där, men han gjorde ingenting. Flera av grannarna...
Han är kvar nu med kniven.
Ja. Mm. Han är kvar just nu. Flera av de andra grannarna i hennes stora 10-våningslägenhetshus hörde henne skrika. Men det var inte alla som hörde vad hon skrek eller uppfattade att det var skrik på hjälp. Mm. Det var ju som sagt efter 3 på natten så folk, man vaknade kanske av det och sen bara, vad fan. Mm. En av grannarna, Robert Moser, ropade, han tittade ut genom sitt fönster, såg vad som hände och ropade till mannen som attackerade Kitty typ, hej, get out of there. Eller något sånt. Och då sprang mannen iväg. Mm. Och Kitty tog sig, hon hade liksom punkterad lunga, så det gick rätt så långsamt, men hon tog sig mot porten på baksidan. Och när hon kom in genom porten så var det inte längre någon som kunde se henne från ett fönster eller sådär. Yeah. Men vittnen som tittade ut, de såg några stycken, de såg mannen som hade sprungit iväg då. De såg honom gå till sin bil, han körde iväg, men kom tillbaka 10 minuter senare. Och han satt och spanade i sin bil ett tag, så att ingen kom och gjorde någonting. Och,
men ingen ringer polisen?
Vi kommer till det.
Ja.
Och innan han går ut ur bilen så byter han hatt till en bredbrättad hatt.
Just det.
Som ska dölja hans ansikte. Och han går ut ur bilen.
Det är ju
ja, verkligen. Och börja leta då efter henne.
Det är så obehagligt.
Yeah.
Måste du finish the job? Like, why... oh.
Verkligen.
Mm.
Det är också lite hur svårt kan det vara? Hon liksom är huggen. Det är väl blod överallt? Eller vad vet jag? Kanske inte. Han sökte igenom parkeringsplatsen, tågstationen, ett lägenhetskomplex och hittade till slut Kitty nästan medvetslös, liggande innanför porten. När hon såg honom så skrek hon som fan.
Åh, the terror ändå.
Mm. En granne som heter Carl Ross öppnade sin dörr. Han bodde precis liksom en trappa ovanför där Kitty låg.
Mm.
Han öppnade dörren och bara way, stängde den igen typ. Såg precis vad som hände. Han stod och högg henne liksom. Det var blod på hela golvet.
Men han ringde inte heller polisen?
Grejen är, det står lite olika, men han ringde, om han ringde till sina kompisar och bad om tips och snacka lite så här, vad ska man göra? Eller om han ringde till sin flickvän. Och då ska hans flickvän ha sagt, don't get involved. Men han ska ha ringt polisen.
Okej.
Okay. Nu.
Ja. Typiskt en kille att ringa sin flickvän. Vad ska jag göra?
Jag vet inte vad jag ska göra. Hur, om du var tjej och blev huggen, vad hade du velat att jag gjorde? Känner inte henne. Ja, så
ja, men för, alltså, jag kan verkligen fatta att man inte vågar ge sig in i liksom en fight med någon med kniv.
Gud ja.
Det är helt med på det. Det kan man inte begära. Det vore heroiskt, men man kan inte begära det. Men man tänker ju kanske, på den här tiden hade man ändå telefon.
Mm. Och det var så 2 minuters utryckningstid har jag hört sägas.
Mm.
Men å andra sidan så hade de inget nödnummer. Så man var tvungen att ringa vanlig polis.
Mm.
Typ som 114-14 tänker jag.
Ja, just det.
Men
det är Brooklyn, de flesta borde ju kunna det numret.
Ja, visst
tänker jag.
Ja.
I New York City.
Verkligen. Mannen som attackerade Kitty högg henne minst 12 gånger till. Och sen antingen försökte han våldta henne eller så våldtog han henne. Rånade henne på $49 som hon hade på sig och sen så sprang han iväg igen. Och attacken pågick i liksom en halvtimme.
Jag tycker verkligen att det är något så jävla bizarrt med att han först liksom attackerar henne, huggar henne. Och sen drar och kommer tillbaks.
Bara för att någon ropar liksom. Eller då måste han ju ha tänkt så, oj nu kommer det folk.
Ja, och då drar han. Men sen vill han ändå liksom... Alltså det är någonting som jag tar måste avsluta. Det tycker jag är så här, nästan... Mm.
Det är riktigt disturbing.
Ja.
Verkligen. Kitty hade så här försvarsskador som gått på händerna, som hade gått igenom hennes skinnhandskar liksom in i händerna. Kort efter attacken så hittade en granne och vän till henne som heter Sofia Farrar.
Mm.
Hon hittade henne och höll henne i sina armar och tröstade henne och lugnade henne medan hon var liksom döende. Till slut kom det en ambulans 4:15 och på vägen till sjukhuset så dog hon.
Förlåt, jag måste bara lägga en grej till.
Mm.
Alltså, när jag tänker på det, att han ändå åkte tillbaks och att han hade lite span på henne.
Mm.
Undrar om han inte visste vem det var, att det här är så här, vad ska man säga, ett hatbrott mot en lesbisk kvinna liksom.
Ja.
För det känns så himla personligt när man åker tillbaka, så måste göra klart, och att han liksom,
jag får mer känslan, nu vet jag ju allting om honom, men jag får mer känslan av att bara så, nej, men nu hade jag hittat henne och det var ett lämpligt offer.
Så,
men nu har jag börjat, det verkar inte vara någon som gör något, alltså bara typ, kan också, jag får lite känslan av att säga, ja, men jag orkar inte hitta någon ny nu liksom.
Eller så. Just det.
Ja. Hon begravdes 3 dagar senare i New Canaan, där hennes familj hade flyttat. Och det dröjde 2 veckor efter mordet till den 27 mars innan tidningarna skrev någonting om det. Och då tog New York NYPD Police Commissioner Michael J. Murphy, han tog en lunch med New York Times Metropolitan Editor Abe Rosenthal. Och enligt Rosenthal så ska polischefen då ha sagt, "Brother, that Queen story is one for the books. 38 people watched a woman being killed in the Queen story and not one of them had called the police to save her life."
Mm.
Och han sa, "I've been in this business a long time but this beats everything."
För det är väl den stora grejen med det här mordet, därför blir det känt ju.
Precis.
Att så många var vittnen och ingen gör någonting.
Precis.
Mm.
För då gjorde New York Times en investigative report om detta.
Mm.
Och det var en stor artikel, framsida artikel, skriven av Martin Gansberg. Den beskrev alltså hur 38 vittnen såg mordet och ingen ringde polisen eller gjorde någonting för att rädda Kitty Genovese. Och den artikeln spreds och citerades jättefriskt och alla pratade om hur de här 38 vittnena inte hade gjort någonting. Det lät, alltså, man fick liksom känslan, känner jag, att det är så här, de stod i en ring runt och såg det typ. Eller så här, satt och åt popcorn vid fönstren. Och så. Det var väldigt mycket att ingen gjorde någonting. Det stod ingenting om mördaren, som vid det laget faktiskt var gripen redan. Mer om honom sen. Det stod liksom bara om de sjuka grannarna och det sjuka samhället. Liksom. Mm. Och det stod ingenting om att Sofia Farrar hade hjälpt henne.
Nej.
Det stod ingenting om att någon hade ropat eller ringt polisen. Det stod att folk inte hade gjort det. Och så stod det att det var 3 attacker när det bara var 2. Och liksom, det var en felaktig artikel som mest osade så här, sensation.
Ja, och osade det här. Man vill väldigt gärna hitta någon att vara arg på. Och av någon anledning så tycker alla att det är svårt att fokusera bara på mördaren.
Ja.
Att hitta vem mer har gjort fel.
Eller hur? Det känns ju rätt vanligt.
Ja, det känns som att det är lite symptomatiskt faktiskt. Mm. Men vad heter det? Men det jag sagt, det är klart att det är uppseendeväckande. Men jag tror också att det blir så konstigt att prata om det. För det tänkte jag på när jag såg dokumentären också. Det blir så konstigt att prata om det utifrån. Alltså som att, som du sa med han som du tror ringde polisen. Som vi tror ringde polisen, som öppnade dörren.
Mm.
Att han ringde sin tjej och hon sa, "Don't get involved." Alltså det måste ju, det känns som en sån grej. Alltså hennes familj själva hade ju flyttat därifrån för mamman såg ett mord. Att det är så här, det var farligt. New York var jättefarligt förr i tiden.
Och det kan ju vara att hon menade bara, gå inte ut där och släng dig framför kniven liksom.
Ja, men också så här, jag tror maffian var väl ganska stor. Man kanske liksom bara, att folk är rädda för den typen av brott.
Mm.
Känns svårt att lägga på enskilda individer på det sättet liksom.
Nej, och det är ju fortfarande en sån grej där bara, folk gjorde ingenting.
Mm.
Jag såg idag på stan en tant som trillade. Folk runt omkring mig gjorde ingenting. Jag var den enda som hjälpte henne.
Ja.
Man bara, ja, men du hjälpte ju henne. Varför ska alla andra hålla på?
Ja, precis. Det är som min rutin om det där. Att
jag, ja, visst är det du som har börjat
på. Jag är alltid så jävla irriterad på att man bara, idag händer det här och jag gjorde alla de här grejerna. Och man bara, jättebra. Du får jättegärna skriva ett långt inlägg om att du skryter om det. För det får man jättegärna göra.
Ja,
snyggt jobbat.
Mm.
Men så ska de alltid komma till slutet och då är det alltid så här, ingen annan gjorde någonting.
Ja.
Bara, nej, men alla kan inte hjälpa till varje gång. Utan det är jättebra att du gjorde det nu. Och så får man själv hugga i någon annan gång. Eller förstår vad jag menar? Mm.
Vi ska berätta hela historien så att folk som inte har sett dokumentären också hänger med. Den är lång.
Förlåt.
Ja, men det gör inget. Jag fattar. Ja. Sidebar. Jag är lite sur av att du har sett dokumentären. Ja. För det hade varit så mycket roligare om jag fick, överraska. Men skitsa. Mm. Synen på hela grejen rörde sig i alla fall mycket runt ett citat också från artikeln från en anonym granne. Som det berättades då att han funderade ett tag innan han till slut ringde polisen. Mm. Eller fick en annan granne att ringa polisen eller vad det var. Och då så ska han ha sagt till tidningen så här, I didn't want to get involved. Jag gissar att det var Carl Ross då, som har sagt, jag vet inte. Man såg det här på ett bevis på hur liksom kall och apatiskt så stadslivet är. Och framförallt New York City, ingen bryr sig. USA faller samman, bla bla bla.
Mm.
We are alone. Och en science fiction författare och provokatör, han skrev att 38 people watched Genovese get knifed to death in New York Street, witnessed by 38 neighbors, not one of whom made the slightest effort to save her, to scream at the killer or even call the police. Det är som att de listar ändå sakerna som de faktiskt gjorde och sätter inte framför och liksom bara gottar sig i det. Och han sa också att han hade läst en rapport där det stod att ett vittne som såg attacken pågå från fönstret i sin lägenhet på tredje våningen hade rusat upp för att höja volymen på sin radio så att han inte skulle höra kvinnans skrik på hjälp.
Mm.
Man bara, men nu hittar du på lite.
Ja.
Mr. Science Fiction Writer. Men ja. Ja, den var inte helt korrekt återgivet i alla fall, den artikeln. Men ja,
det även var ändå... Känslan för Kitty måste ju vara fruktansvärd. Ja. Alltså, det får man ju ändå ta in. Jag menar inte bara att vara så här, gud, det är helt lugnt och inte hjälpa en jävel. Det är inte alls min poäng. Det måste vara jättehemskt, men det är en svår situation. Och de beskrev den, vad du menar då, lite vinklat.
Ja, ja. Det är också synd för att redan som det är så är det fruktansvärt hemskt. Och så ska man skriva om det så gör man det väldigt, väldigt hemskt istället. Man bara, ja men det behövs inte. Nej. För det är redan så jävla hemskt.
Precis.
Och prata mer om så här, varför de inte vågar göra någonting.
Mm.
Och, ja, bla bla bla.
Mm.
Men det här ledde i alla fall till att man började studera den här alltså ansvarsförskjutningen som händer. Man kallar det för bystander effect. Socialpsykologerna, det var två stycken som hette Darley och Latané i efternamn, de började researcha det och deras studier visade att ju fler som ser någonting hända, desto mindre risk är det att någon ingriper.
Mm.
Finns olika anledningar till det som man har teoretiserat runt, kanske för att man ser andra som inte ingriper och då tänker man, jaha, nej, men då behöver inte jag det heller. Eller att man tänker att någon annan kan säkert hjälpa bättre än vad jag kan. Mm. Eller att man inte vill göra någonting när andra ser. För att man är så här
dum.
Man kan göra fel. Och tänka om att jag gör perfekt sak.
Mm.
Och så vidare och så vidare.
Allt det där kan man ju känna igen sig. Det är en jävligt jobbig grej.
Mm.
Alltså... En gång när jag åkte tunnelbana så kom det en tiggare och gick genom vagnen och så sitter ett jävla rövface och bara blockar hans väg. Han får inte gå förbi. Han bara, ursäkta. Det var inte fullt, det var väldigt folk. Och den här mannen såg verkligen läskig ut. Det var en kille kanske 30-35 års åldern. Såg ut som en sån klassisk så här, fotbollshuligan liksom.
Yeah.
Och han bara stirrar rakt fram med den argaste blicken jag sett och bara, alltså bara sitter så stel som en pinne med så benet ut i gången så att den här tigern kommer inte förbi.
Mm.
Och jag har aldrig varit så jävla arg i mitt liv och jag bara, ursäkta, säger jag till honom ändå.
Ja.
Men han fortsätter bara stirra för bara, och jag blev så jävla rädd så jag bara, men fortsätter vara, alltså, det var en sån jobbig känsla att vara så fruktansvärt rädd för en människa och känna mig så jävla överkörd och samtidigt också få panik över överkörd när stackars utsatta tiggaren måste ha känt sig liksom.
Yeah.
Men där var ju också så att alla i vagnen bara, ja nej men det här övergreppet i det lilla, det kommer behöva flyta förbi för han sitter på våldskapitalet här inne nu.
Mm.
Det är så jävla obehagligt.
Eller hur? Det är skithemskt. Mm. Och också, jag kan också känna att när det är många som ser, en anledning som jag känner mycket är så här, någon annan måste också göra det. För jag kan inte göra det själv. Så att man liksom...
Kramp.
Oj.
Nej men, fortsätt. Förlåt. Alltså, nej, om det är många
för
som
att,
ser.
Liksom, jag har varit med om det också på tunnelbanan någon gång om att någon kille som börjar spotta en tjej i ansiktet och börjar putta på henne för de bråkar. Liksom.
Fan,
och då var jag så här, då var det Jag satt vi kanske fyra andra kvinnor och jag var så här, okej, okay, jag vill gärna hoppa in. Mm. Men jag vågar inte göra det själv. Nej. Alltså jag kommer ju bara bli vägslängd. Men då slutade det med att jag tror vi bildade någon slags myr mellan henne och honom. Ja. Och bara, men livrädd är man ju.
Livrädd, ja.
Bara av att någon har spottat och puttat på en. Och,
att liksom... det var så coolt att ni ändå lyckades hitta det där. För man är ju inte nödvändigtvis... Ofta sitter man ju som ensamma entiteter. Man är inte 10 pers mot en. Utan man är... ensamma, ja. Enskilda liksom.
Ja, verkligen. Vi var inget gäng.
Nej, exakt.
Som hade reunion. Nej. Vi var ingen som
ja, det fan kände alltså. Men snyggt jobbat.
Tack, det var bara det jag ville höra. Nu är det slut för dagens avsnitt. Ja. I alla fall. Och det här blir superåterkommande i läroböcker i USA och England och så här, i socialpsykologiböcker. Och det pratades om bystander effect eller bystander apathy. Det är lite forskning som har visat att de resultaten inte var helt rätt heller. Men bla bla bla, forskning. Forskare will be forskare.
Så är det.
Kitty blev i alla fall en jättestor symbol för den här bystander-effekten.
Mm.
Och hela mordet på henne blev liksom bara... Alltså det är också så hemskt, för det tänkte jag inte på innan jag såg dokumentären. Hur jävla sjukt det måste kännas för familjen. Att så här, vår dotter eller kompis eller flickvän eller syster är liksom känd som den som ingen ville hjälpa. Fatta hur det känns. Och bara, vad kul. Hon var helt ensam. Ingen ville hjälpa henne. Ingen brydde sig.
Ja, det är verkligen fruktansvärt.
Och ingen pratar om mördaren.
Nej.
Man bara, det var väl någon liten tidningsartikel. Men det blir långt ifrån lika stort som The Bystanders.
För att det är det där som stör mig med det. Att man bara så här, jättebra att prata om bystanders effekt så att vi kan liksom... Men jag tror att det är en jätteviktig grej.
Mm, liksom. Så man blir medveten om.
Medveten om det, och det är klart att det är viktigt att man ska liksom hoppa in och inte sitta och inte veta vad man ska göra. Och så här, ge folk alltså verktyg för sig. Vad gör man när man ser någonting? Jo, man gör det här eller liksom så.
Mm.
Men att det blir då att den här jävla horungen som gjorde det från början kommer undan liksom med, eller glider lite under radarn.
Jag vet.
Irriterar den ihjäl mig med det där.
Att det är som att nästan...
Det stora outraget var...
Men som andra, att det är de här 38 liksom. Vittnena som har liksom låtit honom mörda henne. När det är själva inte han som mördade och han satte dem i skräck också. Liksom.
Ja. Ja.
Ja, ja. Utredningen då. Mary Ann, alltså flickvännen och sambon, blev först förhörd morgonen efter mordet. Hon hade legat och sovit under mordet också, inte vaknat av skriken. Mm. Så fruktansvärt, fruktansvärt hemskt.
Ja. Hon blev inte bra efter det.
Nej. Och till råga på allt så blev hon misstänkt också då. Vad jag förstått det så var det mycket för att de levde i ett lesbiskt förhållande.
Ja.
Och de bara sa, well this sounds suspicious.
Well you're weird to start with.
Yeah. Mm. You're not roommates.
Where's the other bed?
Kommer in och bara, I only see you on bed. Hon blev förhörd i 6 timmar av mordutredare och sådär. Det handlade mest då om hennes förhållande till Kitty. Och det var också fokuset när man började förhöra grannar och sånt där i början.
Mm.
Man var så, do you know about a lesbian affair? Jag vet inte vad de sa. Men,
man kan tänka sig.
Ja, man kan bara gissa. Och det gör jag gärna. Men man kunde avskriva henne ganska snabbt. För den 19 mars, alltså 6 dagar efter mordet, så greps en man misstänkt för ett rån. Eller ett inbrott var det faktiskt. I Ozone Park i Queens. Han ska då bli gripen för att bystanders såg honom göra inbrott och stoppade honom. Och jag vet inte om det var så. Historien går isär lite. Jag tänker att det är så mysigt, the irony of it all.
Ja.
Att han kunde gripas för att bystanders såg och gjorde någonting. Till skillnad från de andra som såg och inte gjorde någonting.
Ja.
För jag också
man blir ju inte lika rädd av ett inbrott, hörrni.
Nej. Eller
ja, det är klart. Nej, det sticker ju i alla ögon såklart. Yeah. Och tanken på vad hennes familj när man hör det är ju gut-wrenching.
Ja. Eller hur? Jag tror typ inte det. Jag tror inte att de bara, vänta, du gör ju inbrott här. Men i alla fall, då hittade man ett tv-set i hans baklucka i hans bil som var en vit Chevrolet Corvette, som det säkert uttalas. Och då så greps han där och då kom en polis ihåg att, vänta, det var väl en vit bil som sågs av vittnen vid Kittys mordplats. Mm. Så de informerade utredarna om det. Så man förhörde den här inbrottstjuven så erkände han mordet på Kitty Genovese och på två andra kvinnor. Annie Mae Johnson som attackerades när hon precis hade kommit hem till sitt hus 2 veckor innan mordet på Kitty var det. Då kom hon hem till sitt hus på väg ut ur bilen. Han sköt henne i magen med 4 skott. Sen släpade han in henne i huset och våldtog henne medan hennes familj sov på ovanvåningen. Sen så la han massa tidningar på hög runt henne och tände eld på dem.
Nej, fy fan.
Ja, jag tror att familjen överlevde, men hon dog.
Ja, men alltså...
Ja, mm. Alltså så vill.
Plötsligt förstår jag varför hon kom tillbaka som en seriemördare.
Yeah. Det andra målet var på en 15-årig flicka som heter Barbara Kralnick som mördades i sitt hem där hon bodde med sina föräldrar i juli 1963, alltså året innan. Han erkände också mellan 30 och 40 inbrott. Och han som erkände detta heter Winston Mosley. Han föddes andra
mars. Jag som tycker Mosley låter så himla snällt efter att jag kollat på Downton Abbey.
Well, sucks to be you. För det är det icke. Han föddes andra mars 1935. Då var de lika gamla.
Mm. Ja, varför är det obehagligt?
Jag vet inte. Det. Ja, det var ju på. Så de båda var alltså 29. Tror jag. Ja. När han mördade Kitty. Och han var från Ocean Park i Queens och jobbade med data. Jag vet inte hur han jobbade med data 1964, men nu gjorde han det.
Men betyder inte det data som i...
Nej, jag har skrivit data. Det var med datorer.
Aha.
Jag ville bara skriva data för att det var
fan,
kul.
Fan, vad sjukt.
Alltså det stod en beskrivning. Jag bara, jag orkar inte börja med. Nej. Det var med datorer i alla fall. Han var gift och hade 3 barn. Inget kriminellt förflutet registrerat, liksom.
Mm.
Han kunde berätta då detaljerat om attacken på, på Kitty. Och allting stämde överens med de fysiska bevisen. När de frågade varför, vad motivet var, så sa han: jag vill döda en kvinna. Så han gav sig ut på natten för att mörda en kvinna. Och det kvittade vem det var. Mm. Han föredrog då att mörda kvinnor, säger han, för att they were easier and didn't fight back. Jag tror bara att han hatade kvinnor.
Ja, didn't fight back, det gjorde de ju.
Eller hur? Det där är bara bullshit.
Ja.
Så han gick upp den natten vid 2-tiden, körde hemifrån till Queens för att hitta ett offer. Och såg Kitty och följde efter henne. Och, ja. Efter mordet på Kitty så körde han hemåt. Och så på vägen så såg han en man i en bil. Och han hade somnat vid ratten när han stod vid ett rödljus.
Mm.
Så då gick han fram till bilen och höll kniven i handen men liksom här gömd. Och väckte den här snubben som sov i bilen. Och bara, du, ursäkta, du kanske ska vakna. Han bara, tack så mycket, körde hem. Och då frågade polisen bara, men varför dödade du inte honom då?
Ja,
jag tycker det är en så jävla härlig fråga.
Ja, verkligen.
För att det är det alla vill veta. Och han svarade, I did not feel I wanted to kill that man in particular. För att du hatar kvinnor.
Ja.
Eller också för att han har fått sitt lystmäte för den kvällen, absolut. Men ofta kofta att han skulle sett den mannen innan bara, ja men det där blev mitt offer för ikväll. Han våldtog ju också. Det är liksom, det har ingenting med
det var
så här...
någon piss med hans morsa och farsa och visst. Där började hela grejen.
Eller. Han beskrivs som iskall. Ingenting rubbade honom. Han var verkligen supermanipulativ. Väldigt lugn hela tiden. Såg lite blyg ut, var ganska tanig. Pratade väldigt lugnt. Lika lugn när han liksom erkände mord och sådär. I psykiatriska undersökningar så ska man ha kommit fram till att han var nekrofil. Och hade ett IQ på 135. Jaha. Jaha.
Mm.
Vadå nekrofil? Det vet jag inte. Ah, ja, skitsamma. Jag vet inte. Jag var inte med
säkert.
Där.
Alltså, I would put nothing past it.
Verkligen. Förmodligen. Han åtalades i alla fall för mordet på Kitty. Men inte på någon av de andra kvinnorna. Det var tydligen lite svårt. För det var en annan man som hade erkänt mordet på Barbara Kralnick också.
Mm.
Han hette Alvin Mitchell. Och i juni så vittnade Mosley på försvarets sida på Alvin Mitchells rättegång.
Mm.
Och då fick han immunitet från att lagföras för det liksom. Och då sa han att men, det var jag som dödade henne. Till liksom Alvins försvar. Det är så himla konstigt.
Men hur skulle det kunna vara till Alvins försvar om han sen får immunitet för det?
Nej, men alltså Mosley fick immunitet
för det. Jag vet inte det jag menar. Ja. Det är väl bara värt någonting om man erkänner för att han har gjort det. För att det alltså, för att annars kan ju vem som helst säga det. Okej, jag kan säga att ja, det var jag som mördade henne, men då får ni inte döma mig för det.
Eller hur? Då, då kan ju vem som helst göra det. Då kan hans morsa göra det liksom. Juryn kunde inte bestämma sig, så det blev en andra rättegång och då dömdes Alvin Mitchell för det mordet. Mm-hmm. Och det är på Annie Mae John som vet jag inte varför han inte åtalades för. Rättegången för Kitty Genovese mord i alla fall började 8 juni 64. Och från början så hävdade Mosley att han var oskyldig, men sen ändrade hans försvarare det till att han var oskyldig by reason of insanity.
By reason of sämst.
De bara okej. Okay. Det är lugnt. Under Mosleys vittnesmål så beskrev han väldigt detaljerat då alla de här morden som han har erkänt och massa inbrott och våldtäkter också. Mm. Juryn överlag i 7 timmar och sen dömde de honom skyldig den 11 juni. 15 juni så dömdes han till döden för det mordet. Och när domen lästes upp så visade Mosley tydligen inga större känslor. Men publiken jublade. Publiken säger man kanske inte, men det känns så. Domaren sa, I don't believe in the capital punishment, alltså dödsstraff. But when I see a monster like this, I wouldn't hesitate to pull the switch myself. Jag älskar när domaren bara, jag vill gärna lägga in en grej här.
Ja, men det är så himla rolig inställning också. Alltså att det är en sån... Man bara, ja, alltså... Var du mot dödsstraff? Eller var det inte det?
Alltså, jag är emot det, men jag vill gärna utföra det.
Jag är emot det, om de inte förtjänar det.
Det är inte som att alla ska få det. Nej. Jag tror det ligger i sakens natur att det ska vara en skyldig person. Ja, men då en
skyldig person som har gjort något fruktansvärt.
Ja. Och då har man bara, ja, men då kan jag göra det.
Ja, men då, då missförstår jag. Det ligger på mig, då får jag be om ursäkt. Då har jag missförstått.
Fel av mig.
Oh, ja, jag är den första att erkänna att det blev fel.
Ja, jag är lite dum
ibland. Då är jag för.
Ja. Får jag göra det nu?
Då är jag för och jag gör det gärna själv.
Nähä. Jag är tydligen bara domare, sa de nu.
Men vad är det för jobb då?
Vad ska jag göra? Varför har jag den här klänningen på mig? Kan någon ta den? Och nej, jag är naken under. Ja. Oh. Älskar den här sketchen. Vill gärna stanna.
Verkligen. Domaren som plötsligt kommer på. Jag är ju domare.
Men såg du domare? Jaha, domare. Vad kul. Mosley överklagade domen. Det var någonting med att han inte fått anföra tillräckligt. Att han var medicinsk koko i huvudet. Vid the sentencing hearing. När andra sidan menade att han hade varit vid sina fulla safter. Så då ändrades domen.
Bästa uttrycket jag hört.
Ja visst. Då ändrades domen till livstidsfängelse. Tyckte överklagaren nämligen i New York.
Men du är ju psykopat, vi kan ju inte döda dig.
Du är galen, vi låser in dig. Han åkte in. 18 mars 1968 när han transporterades tillbaka till fängelset från sjukhus efter att han opererats för att han hade skadat sig själv, då rymde han. Mm-hmm. Och han slog till the correctional officer, stal hans vapen och så stack han. Han hittade ett hus som stod tomt som ägdes av ett par som heter Mr. and Mrs. Matthew Kulaga, och där var han i 3 dagar utan att hittas i det huset. Sen så kom paret dit för att titta till huset och då hittade de Mosley där, och då tog han dem som gisslan i mer än en timme. Han band fast dem, munkavlade dem och våldtog frun.
Såklart, jag ville säga, alltså han kom ut, fy fan.
Japp. Sen tog han deras bil och flydde. Han åkte till Grand Island och den 22 mars, dagen efter, bröt han sig in i ett nytt hus och höll en kvinna och hennes dotter gisslan i 2 timmar. Dock oskadda släpptes de. Kort därefter så hittade polisen honom och tog honom. Då åtalades han för rymning och kidnappning. Tydligen inte våldtäkt. Han erkände, fick 15 år till på sitt livstidsfängelsestraff. To be served subsequently, eller vad fan det nu heter.
Så när du dör sätter vi dig 15 år till. Fattar du?
Såg du det förresten? Är det en nyhet eller är det en meme? Nej, men det var nog en nyhet. Att det var någon som hade dömts till dödsstraffet. Mm-hmm. Och sen så hade han blivit sjuk. Och sen så hade de återupplevt honom. För han hade dött. Och de så här återupplevde honom. Och då så sa han, ja, nu har jag ju dött ju. Ska ni inte släppa mig fri nu? De bara, nej. Han bara, ja, men jag har ju varit död. Han bara, Jag vet inte hur det slutade sen. Det är ändå... Jag tror jag sett det i meme-form i och för sig. Det kan vara att det är en jättegammal grej.
We're supposed to kill you.
Men det tycker jag är en fair point. De kunde ju också bara hoppat att återuppliva.
Ja. Och det där tog hand om sig självt.
Tråkigt, men också skönt. Ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
71 var han med The Attica Prison Riot. Om vi vill veta lite om hans do-abouts. Senare det året så tog han en bachelor degree i sociologi från fängelset.
Hoppla.
Ja, han blev eligible for parole.
Jag ska bli socionom.
Han var uppe för parole 1984 och precis innan det, lämpligt nog, så skrev han en krönika om att han, jag är som en ny man. Jag vill göra nytta i samhället. Så här var han på parole hearing och så sa han, det här är också så jävla dumt. The notoriety he faced due to his crimes made him a victim, stating, for a victim outside, it is a one time or one hour or a one minute affair. But for the person who's caught, it's forever.
Det är det som är poängen.
Boo-hoo! Alltså sånt jävla rövhål.
Det är precis det som är poängen. Men om du vill så skulle du kunna göra om så att du hugger ihjäl dig också. Alltså, ja. Absolut.
Mm, men du vill det inte ha det straffet.
Nej.
Du vill inte ha det one time.
Du jobbade ju för att slippa utstå exakt. Det hade gått ungefär lika fort.
Ja.
Oh, fuck
mindre yourself. Plågsamt bara. Ditt jävla svin.
Ja. Vilken jävla jämförelse.
I samma förhör så sa han också...
I övrigt mår jag jättebra.
Han sa också att jag menade aldrig att döda Kitty. Och så sa han, det var ett rån. Och people do kill people when they mug them sometimes, sa han. Man bara, okej, okay, genison, du får inte villkorlig frigivning tyvärr.
Men alltså gud vilka konstiga grejer han har totat ihop i huvudet.
Ja men knäpp i huvudet.
Yeah.
Han fick inte heller villkorlig frigivning 2008, den 13 mars, alltså på dagen 44 år efter mordet. Och inte heller någon av de andra 16 gångerna han ansökte. Utan han dog i fängelset 28 mars 2016, 81 år gammal.
Och för fan vad skönt att han levde så länge.
Ja visst, det är ändå, det har någonting. Kan han sitta
härligt för hans fru också, att slippa honom.
Ja.
Alltså jag bara tänker att det måste vara ändå en sån grej att antingen, alltså det måste ju ha varit antingen att de var så här, jo men det här hade vi lite på känn va, ungar. Det är ju supertrist. Men eller så var det bara, what? Not Steven, eller vad nu hette.
Winston.
Not Winston.
Sjukt för
sån. Alldeles omöjligt. Alldeles oavsett så är det väldigt skönt för dem att han inte kommer ut och bara, jag vill ha kontakt med mina barn, tack.
Vi ska prata om det sen. Det är också så här.
Ska vi?
För det här är långt ifrån slut.
Oh my god, really? Mm.
För nu kommer vi till dokumentären då. Eller först och främst så började man då inse att den här legendariska artikeln i New York Times var...
fraudulent.
Ja, det var fel. Erroneous. Jag älskar det ordet.
Googla det. Jävla bra.
De gick ut med en rättelse 2004, New York Times. Mm. Jag kommer läsa lite från den, för jag vill inte göra det kort.
Nej, jag älskar det här.
Ja. While there was no question that the attack occurred and that some neighbors ignored cries for help, the portrayal of 38 witnesses as fully aware and unresponsive was erroneous.
Mm.
Alltså felaktigt. Mitt bästa ord. Erroneous! Det låter som ett namn i Downton Abbey.
Ja, så jävla.
Come here, Erroneous.
Erroneous heart and
The article grossly exaggerated the number of witnesses and what they had perceived. None saw the attack in its entirety. Only a few had glimpsed parts of it or recognized the cries for help. Many thought they had heard lovers or drunks quarreling. There were two attacks, not three. And afterward, the people did call the police. A 70-year-old woman ventured out and cradled the dying victim in her arms until they arrived. Ambulance. Mm. Eller police. Miss Genovese died on the way to the hospital. Och så fortsätter det lite till. Only one witness, Joseph Fink, hiskillen, was aware she was stabbed in the first attack. And only Carl Ross was aware of it in the second attack. Many were entirely aware that an assault or homicide had taken place. Some thought what they saw or heard was a domestic quarrel, a drunken brawl, or a group of friends leaving the bar when mostly first approached Genovese. After the initial attack punctured her lungs, leading to her eventual death from asphyxiation, it is unlikely that Genovese was able to scream at any volume. Så det var en rättelse 40 år senare.
Ja.
Inte dagen efter, inte samma dag. 40 år
senare.
Men ja. Tack för det. Och nu kommer vi till dokumentären då, som släpptes 2015, som heter The Witness.
Både du nu när jag sa det så får jag bara berätta en helt irrelevant grej. Men ändå.
Ja, tack.
Att Sarah, min syster disputerade ju i fredags, så woho för henne. Hon var så jävla grym.
Grattis.
Hon har varit gäst i den här podden också.
Mm.
Men alltså, ja, supergrattis. Men det var så, för hennes engelska, hon har bott i så här England mycket och hennes man är från USA, så hennes engelska är perfekt. Och hela grejen gick, ja, först är det någon opponent som då ska opponera sig och hon var bara så här, det första hon sa, hon bara, jag tycker att det här var så fantastiskt, nej men det här har öppnat mina ögon för så mycket, så att jag vill egentligen bara diskutera det. Så allt är jättebra, tills man kommer till slutet och så är det en betygskommitté på tre pers.
Ja.
Och då var det två gubbar i den som naturligtvis skulle försöka sätta dit den liksom.
Mm.
Och jag bara älskade just för att hon använde den till så här, det var inte erroneous, det var så här alltså hon använde bara ord som jag så här, what? Kanske har läst någon gång yeah. Helt perfekt i meningar och tog ner dem 100% med det. Och det är så jävla snyggt när det sitter så här, alltså jag fattar att de gjorde sitt jobb, men från mitt perspektiv nu.
Ja, ja, låt de är fel.
Ja, så här, medelålders supergubbar som bara, but I think that you should have maybe talked about this thing. Bla, bla. Och hon bara kom på perfekt engelska och bara, no, because that wasn't my, du vet, och bara så här, tar ner 100% medan de bara, jo, men jag tycker ändå det.
Well, don't say anything
alltså,
then.
Gud, jag ångrar mig att jag inte är bättre på engelska då. Man kan ju verkligen äga en situation.
Yeah.
Inte för att hon inte hade bra argument. Det var bara de där svåra orden. Att man slänger in dem ibland.
Erroneous.
Ja, erroneous. Mm. Okej, okay, förlåt.
Kommer du tänka på detta för att jag har det perfekt engelska? Tack så mycket.
För att det var många ord där som ändå var avancerade. Som jag aldrig skulle slänga in själv. Hur som helst.
Asphyxiation.
Mm-hmm.
Det kan man, men man säger sällan.
Och för att jag fick en liten skrytpaus.
Yeah.
Hon var fan bäst.
Oh, jag blev rörd när jag såg dina stories.
Ja, just det. De.
Dokumentären.
Mm.
The Witness.
Mm.
Regisserad och producerad av James D. Solomon. Och exekutiv producent var William Genovese. Alltså Kittys yngsta bror.
Mm-hmm.
Jag tror att han var 12-13 år yngre än henne. Han är berättarröst i dokumentären. Och de undersöker allting kring mordet på Kitty. Och han säger att my sister's been a symbol for bystander apathy for decades. The girl no one cared about. Alltså det är så.
Mm.
Han har så mycket, han är så sönder av detta.
Oh.
Och han, det var jättemånga år som han inte ville tänka på detta överhuvudtaget. På mordkvällen eller någonting, för det gjorde för ont liksom. Men i och med den dokumentären då, så ville han ta reda på vilka var de här 38 eller hur många det nu var, vittnena. Vad såg de? Vad hörde de? Vad gjorde de? Varför gjorde de inte någonting? Och så.
Mm.
Deras andra bröder är också med, i alla fall den yngsta som heter Frank och den äldsta som heter Vincent. Det är så fint. Jag har varit väldigt skör den här veckan och det har varit en resa. Familjen, de pratade aldrig riktigt om vad som hade hänt om Kitty.
Nej,
det var mycket så att de läste i tidningarna och sen släppte de det. Men William tog det verkligen superhårt. Alltså extra hårt. Han var 6 år när hon stannade kvar i stan då när de flyttade. Mm. Så de sågs bara på helgerna. Men då umgicks de hela tiden. Och de beskrevs som så gulliga ihop. Och han ställde jättemycket frågor. Och hon svarade på allting och tog sig tid med honom. Och de åkte runt i hennes röda Fiat. Och bara...
Ja, hon var jättekoola stora syrran.
Ja, hon var hans idol. Man upptäckte i den här dokumentären att redan 1964, alltså när den här artikeln i New York Times publicerades, så visste andra kriminalreportrar att den var fel på många sätt. Alltså direkt efter att den kom så upptäckte WNBC police reporter Danny Meehan en massa saker som att massa saker inte stämde.
Women's NBC. På den tiden hade man delat upp det. Tjejerna fick tjejnyheter. Nej, jag fattar att det står för något annat.
Okej, jag trodde du var seriös.
Nej.
Ja. Ja, du är inte.
Förlåt, jag bara la en nordvits, ska man säga.
Dubbel vd, kvinna eller?
Tjejnyheter!
Så var det på den tiden. Mm. Han frågade då Martin Gansberg, som hade skrivit artikeln, då, varför han i artikeln missade detaljen att flera vittnen faktiskt inte visste att det var ett mord som pågick, eller att de faktiskt inte var ögonvittnen och sådana grejer. Och då svarade Martin, it would have ruined the story. Vilket är så jävla iskallt. Okay. Fast det var också inte riktigt hans fel, verkade som, utan det var Abe Rosenthal som var liksom, det var han som fick scoopet och äran. Han har också skrivit en bok efter som heter 38 Witnesses. Och han är liksom alltså, hade Martin Gansberg ställt sig upp mot honom och bara, nej men det här stämmer inte, då hade han fått piss för det liksom. Hans karriär hade kunnat skita ner sig. Men han berättade det här för sin kollega på Women's NBC, Gabe Pressman. Och Gabe höll senare en kurs i journalistik. Och där var det några av hans studenter som hörde av sig till Abe Rosenthal och frågade, liksom konfronterade honom om den artikeln och alla faktafel och sånt. Och då blev Abe skitsur.
Mm,
How dare you question my judgments?
Så.
Han verkar vara en riktig jävla gubbjävel. Nu är han död, men han verkade vara.
Det där hanterade han inte bra.
Nej, han var med i dokumentären också. William träffade honom. Och han bara, men var fick du 38 ifrån? Var det bara taget från ingenstans för att det skulle vara effektfullt? Eller han bara, nej. Och liksom, han svor, I swear to God that it was 38. Maybe 37, maybe 39. But it was important to write that article because it made so much good, bla bla bla. Alltså han liksom vägrar, han har aldrig bett om ursäkt för det. Mm. Och han vägrar liksom erkänna att det kan ha skadat också. För han tror bara att han liksom räddade världen med den.
Ja.
Det är han jävla gammal sketpåse.
Mm.
Rest in peace.
R.I.P. sketpåsen.
Och han letade upp i dokumentären, letade William upp väldigt många som hade att göra med det här fallet. Han pratade med så jävla många. Alltså, bland annat Charles Schaller som var prosecutor. Vad heter det?
Åklagare, va?
Är inte det attorney? Nej, det är district attorney heter.
Det är åt det åklagarämbetet. Men alltså jag tror att det är såhär...
Ja, men just det. Prosecution side. Ja, men det måste det vara. Åklagare. Och han kollade igenom massa trial transcripts. För att hitta vittnen som vittnade i rätten och pratade med. De flesta var döda. För det var länge sedan. Men Sofia Farrar levde. Hon som var med Kitty till slutet liksom, och det var så fint, han pratade med henne, han pratade med hennes son. En grej som jag tänkte på i dokumentären är så här, han gör ju detta mycket för closure, och han träffar de här många jätteunderbara fina personer, men de är så ärliga med honom. Alltså det är så, ibland blir jag så, men så kan jag inte säga. De bara, well, when I came into the hallway it smelled like a slaughterhouse, I mean you could smell the blood and the meat.
Oh my god.
Du kan inte säga så, det är hans syster som har dött.
Well, they've been their whole lives in Brooklyn.
Yeah.
So.
It was like a slaughterhouse. Nej, men, för de är jättesnälla och gulliga. De är bara så jävla ärliga. Ja. Så jag blir så, ah, okej.
Okay. Det är så resten av Sverige känner varje gång man kommer till Skåne. Jag bara säger det.
Tackar. Man blir ju glad av det.
Ja.
Ja, men man ser ju på dem så mycket att detta är verkligen inte för att vara taskiga. Men för fan. Och han, sonen till Sofia Farrar, berättade hur hans mamma hade hjälpt Kitty då. Och en reporter hade frågat henne efteråt, så, would you do that again if you had to? Och då hade hon svarat, yes, of course, certainly, I would. Och då hade de citerat henne med, no, I would never get involved.
Va?
Ja, alltså rakt av. Inte i den New York Times-artikeln, men i en annan tidning. Mm. Och mamma sa, vad kul att prata
med tidningen. Fråga inte då, om du ändå ska hitta på hela grejen.
Eller hur? Bara titta på dörren vad jag heter. Mm. Citera mig fritt.
Verkligen.
Jävla svin. Han pratade med ett annat vittne som hette Hattie. Som han pratade med. Och hon berättade att hon ringde polisen. Och men då när hon ringde så sa hon att de sa, we already got the calls. Vi har redan fått samtal, så det är ingen fara. Eller vi är på väg. Och hon... Och många andra var ju såklart skitsura över att folk bara, de ringde inte ens polisen. Man bara, vi gjorde det. De sa, we already got the calls. Mm. Det är så jävla rövigt. Det enda samtalet som polisen hade listat att de hade fått var från Carl Ross då.
Mm.
Så antingen så loggade de inte alla samtal, eller så kan det ju också vara så att folk säger, jag ringde polisen. Ja. Det är klart, jag är ju inte galen. Givetvis ringde jag polisen. Mm. Så, det vet man inte.
Men det kan ju vara så att om man ringer efter så loggas inte det, för vi har redan fått det.
Ja, så kan det vara. Borde inte vara så, men så är det kanske.
Mm.
En grej som William inte visste, att bilden på Kitty i alla tidningar så var hennes mugshot. För han hade ingen aning om att hon hade blivit gripen för bookmaking.
Nej, det har inte hon skrytit runt med.
Han var så en gång när han tittade på bilden att det är ett snöre runt hennes hals. Mm. Och då är det liksom för att hålla upp hennes så här...
Den här skylten.
Ja. Men de hade klippt bort den i tidningen. Och han var okej. Okay. Han tycker fortfarande hon är så jävla cool.
Ja, det var ju coolt.
Mm. Och han visste inte heller att hon var gay. Det fick han reda på när tidningarna gick ut med det, alltså några år innan dokumentären kom bara. Så var det så, men Mary Ann was her lover, not her roommate. Och så.
Mm.
Så han skrev till Rocco då, som var gift med Kitty i 2 sekunder. Och sa och frågade, skulle du vilja prata lite med mig så jag får veta lite om min syster? Och då svarade han att jag vill gärna att du respekterar mitt privatliv. Jag är inte intresserad av att vara med. My relations with Kitty shall remain a mystery forever.
What?
Okej. Okay.
Du kan inte ta att du blev brädad av en tjej.
Shall remain a mystery forever.
Han okay. är så gammal att han trodde att det var han som turned her. Och det är hans största pentamhet.
Jag vill inte prata om det. Det är ett mysterium, sa jag ju.
Det är som George Seinfeld när hans ex ska få flickvän.
Ja.
Och han tror att det är för... Det är för att jag var så himla dålig.
Alltså det är en sån egotripp.
Ja, det är verkligen en sån egotripp. Herregud. Men också väldigt kul om han går och bär på det och bara, sluta fråga!
It's a mystery!
It's a mystery!
Forever! Men. Okej, okay, då ska vi inte prata om honom då, för han vill vara privat.
Lite tråkigt också, för jag måste säga att namnet Rocco.
Man vill veta allt om honom.
Ja.
Rocco. Jag älskar den dialekten.
Mm. Alltså det är så. Den är fantastisk.
Ja. William träffade också Mary Ann, alltså flickvännen. Hon berättade så himla gulligt om när hon och Kitty träffades.
Mm.
För Kitty, jag tror att det var när hon jobbade på en bar, så kom hon fram till Mary Ann och bara, don't I know you from somewhere? Och Mary Ann bara, no you don't. Så pratade de lite och så sa hon, berättade Mary Ann var hon bodde. Och då hittade Kitty hennes lägenhet, hängde en lapp på dörren där det stod att 7 så kommer jag ringa till telefonkiosken som ligger över gatan här. Vi hörs då.
Nej.
Fatta gött att vara lesbisk, så man kan göra sånt utan att det blir konstigt.
Ja, för utan att det, precis, man är inte creepy. Ja. Men också så här,
om en kille
så
gör det till en tjej.
Grej.
Ja. Om en kille gör det till en tjej så är det jätteobehagligt. Ja. Om en tjej gör det på en kille så är han så här, du är helt psycho, jag är rädd för dig. Men nu var det bara så här, hello. Mm. You're gonna take my call. Så en jävla king.
Mm.
De blev jättekära. Mary Ann säger att Kitty verkade ha lite så inre konflikt med att vara gay. Men att hon, de jobbade på det liksom. Hon sa att hon hade accepterat det fullt om hon fick en chans.
Mm.
Men det fick hon inte. De kände Carl Ross, vittnet som stängde dörren igen. Han ägde en husdjursaffär på andra sidan gatan. Och efter att Kitty och Marianne hade bråkat någon gång så köpte Kitty en pudel till Marianne.
Ja, men, oh.
Från den butiken. Och pudeln hette Andrew. Och efter Kittys och begravning... Andrew, ett
gulligt namn på alltså, pudeln.
Andrew!
Andrew! Kommer något superfånigt
och Andrew! Gulligt. Andrew! Come Andrew. Over here! Och efter Kittys begravning så kom Kittys pappa till Marianne och bara I want the dog because it's Kitty's. Och Marianne bara nej, den är min. Men sen vaknade Marianne en dag Thanksgiving afternoon och då var hunden borta. Och hon såg aldrig den igen. Och då berättade William i dokumentären för Marianne att Andrew hade kommit till familjen Genovese en dag på något sätt. Och William fick bara höra att det var liksom en present från hans pappa för att muntra upp mamman i familjen. Men mamman blev bara jätteledsen av det. Hon bara, vi måste skicka tillbaka hunden. Och då försvann den. Så då gissar jag att de avlivade den.
Nej, men Andrew. Vilket secondary victim.
Mary Ann. Som inte ens fick ha sin jävla pudel.
Ja, men verkligen. Jag tänkte på det innan, men jag vill inte ta upp det för det kändes så dreary. Men alltså, det måste vara fruktansvärt i en tid där man liksom inte får ha en flickvän om man är tjej.
Ja.
Att vara flickvännen till någon som går bort. Ja. Eller så. Alltså, det var det inte torkat hår, aldrig tårar, utan handskar som tog upp det där nu.
Jag minns
att folk dog som flugor i AIDS och alltså deras liksom... pojkvänner och sånt där fick inte komma på begravningar. Mm. Och är så fruktansvärt.
Ja.
Usch. Och sen bara, jag tar hunden också. Nej men, alltså,
ja, nej, men det är så hemskt. Efter mordet så sov Marianne jättelänge med Kittys blus med sig i sängen. Jag höll på att dö när jag såg det. Oh. Året efter att Kitty mördades så fick hennes mamma en stroke. Men hon överlevde. Tog sig igenom sorgen med hjälp av sin tro. Och hennes pappa dog av en stroke när han bara var 59 år gammal.
Mm.
Så familjen hämtade sig liksom aldrig.
Nej. Det kan man ju förstå.
Mosley levde ju under tiden som dokumentären gjordes. Mm. Och han fick frågan om att prata med William och vara med i dokumentären. Men han ville inte, för han sa att media har kontaktat mig så mycket genom åren och I'm tired of being exploited.
Shut up.
Alltså, fittspån.
Mm.
Hatar honom. Men han pratade... William pratade med Stephen Mosley. Som alltså är Winston Mosleys son.
Mm-hmm.
Som är reverend nu. Och han verkar så förstörd, den killen.
Alltså, han är präst på något sätt. Alltså, mm, frikyrka.
Han är präst. Rätt stel stämning. För att han har ju berättat... Han berättade då att hans pappa hade sagt till honom att han snäpade bara på Kitty för att det var väldigt mycket racial tension och hon skrek massa racial slurs till honom.
Mm-hmm.
Och då bara snäpade han och mördade henne. Och man märkte att Steven ville så gärna tro på det.
Ja, det är klart.
Han liksom höll så hårt i det.
Mm.
Och William sa
till honom... De två kvinnorna hade gjort exakt samma sak.
Mm, visst. William bara, you realized he killed her, right? Mm. Och han bara, that's something I'm not sure of. Och William bara, and the other woman he killed was African American. Och han bara, okay, well maybe he did do that. I don't know, you know? Och så börjar han gråta. Och så säger han, that's something we never discuss. I can only imagine how you feel. You took a loss, your family took a loss, and my family took a loss. It affected everybody. Och man fattar ju att han känner så, ja. Men du säger inte det.
Alltså. Nej, men alltså jag fattar vad han menar med ja. för att jag menar det Winston, eller heter han så, Winston,
ja.
Gjorde mot sin familj.
Ja, det ger
naturligtvis dem en loss.
Ja.
Och han har inte gett dem något som gör att de kan jobba med det eller hantera det på något sätt.
Det är
förutom hans lögner. Och det är väl jättelätt för hans son att greppa tag i de lögnerna och hålla i dem då.
Mm.
Men det är klart att det blir sticker i ögonen för dem. På andra sidan så att säga.
För jag blev, alltså, sen så berättade Steven då att det var faktiskt jobbigt för mig också. Vi blev retade i skolan. Bara kolla, din pappa är en mördare.
Mm.
Och då blev jag så här, fy fan vad jobbigt för dig.
Mm.
Men alltså, save it till ditt sommar i P1.
Ja, så prata inte med mordoffrets släktingar om det.
Kanske. Nej. Alltså, jag fattar att det var jättehemskt för dem. Men,
ja, och
Jesus såhär, Christ.
Men alltså, man märker också att det i sättet att prata finns en känsla av att bära skuld för det. Eller hur? Någon som pratar om sin pappas brott på det sättet. Att man inte vill ta in och att man också vill visa att jag har lidit för det här.
Ja.
Visar ändå på att man känner en viss skuld över det. På
ja, ett sätt det är som jättehemskt.
Ja, fruktansvärt.
Såklart.
Jag kan...
Ja, liksom defensivt. Mm. På ett sätt som han inte hade behövt vara.
Nej.
För William var väldigt tydlig med att jag lägger ju det absolut inte på dig.
Mm.
Du ska inte stå för din pappas...
Men förmodligen så har han väl någon sorts kontakt med sin pappa.
Ja.
Och vill väl älska honom.
Ja.
Klart att det blir knepigt.
Winston hade också sagt till sin familj att Kitty var en del av en italiensk mafia crime family. Att de var kriminella och alla sa till Steven att du ska inte prata med William för då kommer du kanske aldrig tillbaka. Så han har liksom så supersvart målat dem. Och en månad efter att William träffade sonen Steven så fick han ett brev, William, från Winston Mosley där han beskrev en så jävla märklig version av vad som hade hänt när Kitty blev mördad. Han påstod att han var the getaway driver, liksom, han körde bara rymningsbilen åt den riktiga mördaren som då ska ha varit en Italian mobster som heter Dominic. Som hade sagt till Winston då att Kitty skyldig honom pengar och Dominic han hotade Winston och hela hans familj och bla 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 bla. Alltså han har ju hittat på. Han
tror det på tror sin jag egen. På. Så tror jag att det var.
Men det känns som att det är detta han har sagt till sin familj och han bara bestämt sig för att tro på det.
Mm.
I slutet på dokumentären så gör de också en reenactment av attacken på Kitty. Alltså det är så hemskt, man märker att han jobbar så mycket med att få closure, William.
Ja.
Och då, men det är liksom för att se hur tydligt, hur mycket det hörs in i lägenheten och sådär. Men jag tror det var mycket så här för att hantera grejen också för William. Och det var liksom, det var inte så att det bara var en tjej som skrek på gatan, skrek hello, utan hon reenactade liksom skriken.
Mm.
Hon lät som att hon höll på att bli mördad.
Mm.
Det var så fruktansvärt. William liksom satt bredvid och såg på och sen så kom hon ut när hon hade gjort det färdigt och han grät och hon kramade honom och han sa tack. Liksom. Jag sa, orka, det är så jävla sorgligt. För det är så jävla tydligt att det har påverkat honom så mycket, William. Mm. Och han sitter i en rullstol och han berättar att 2 år efter att Kitty blev mördad så var det ju Vietnamkrig. Jo, säger jag som att jag har koll på datum och årtal. Men det var det. Och William berättar då att det var många som han kände som gjorde vad de kunde för att inte värvas till armén. Och då tyckte han att de var bara apathetic bystanders.
Just
och det var liksom det värsta han visste. Och han tänkte att jag ska inte vara en av de 38 vittnena som bara stod bredvid och tittar på och inte gör någonting. Så han anmälde sig till marinen när han var 18 år.
Åh jävlar, vilken konsekvens.
Och i Vietnam så blev han av med båda benen.
Mm.
Alltså bara... Ja, det, och hans bröder, det är så hemskt
också. Och han har varit i krig. Alltså, bara det.
Ja, eller hur? Och hans bröder är så här, bara, alltså, du är liksom besatt av detta. Vad vill du uppnå? Vad är det för svar du vill ha? Vad är det för frågor du vill ha svar på? Han bara, jag vet inte, för varje fråga jag får svar på så vill jag ha svar på 5 nya. Du vet.
Mm.
Ja, det är lite som en besatthet. Och de bara, vi orkar inte mer.
Mm.
Vi vill inte höra det här. För han berättar liksom allt han har fått reda på. Så de bara, men vi vill inte. Vi försöker bara gå vidare. Och det är så hemskt för han blir så ensam i det också.
Ja, stackaren.
Men det blir ändå bra dokumentär. Ska han ha. Så det var det. Jag avslutar med en fun fact.
Yes.
Det är så dumt. 4 år efter mordet på Kitty Genovese så infördes 911 emergency call system.
Mm-hmm.
Och det, och
det låter som en smart idé.
Det här fallet var en stor del i att det instiftades.
Liksom.
Ja. Och sen har jag skrivit, okej, hej då.
Det var men, wow, vilken jävla resa.
Om Kitty Genovese.
Mm.
Oh. Men alltså, se dokumentären. Tyvärr så hittar jag ingenstans där man kan streama den just nu.
Nej.
Så jag har inte gjort det. Men, men om ni har möjlighet så se den.
Ja, den fanns på SVT Play. Det var då jag såg, men det var länge sedan. När du berättade allt det här, jag minns faktiskt inte det där.
För det är en HBO-dokumentär. Har funnits på Netflix att streama. I alla fall i USA. Och på SVT Play har den alltså funnits. Så,
jag förstår. Men vad heter det? För Girls hade ju ett avsnitt.
Just det.
När de ska gå på en teateruppsättning av det här som då ska vara live teater, man går runt i olika rum och det bara pågår.
När Jessa och Adam har blivit ihop.
Exakt. Då.
Just det. Men hur kommer hur kommer detta fallet in då? De pratar om det mycket, va? Och är så här.
Ja, de pratar om det så mycket, utan det är det att mordet ska pågå och så ska de så här reenakta vad som händer i de olika lägenheterna som man känner till.
Jaha.
Eller reenakta, alltså det är en, ja, ska ju vara som en, det är en pjäs
liksom. Ja. Vad som kunde
ha, det var jag minns
eller kan ha. Jag måste se om det. Jag funderar på att se om hela Girls.
Ja,
för alla är, för jag hatade Girls rätt mycket.
Aha.
Men alla var så här, och nu också bara, alltså att folk inte fattar att det är världens bästa serie, det är, folk är så dumma i huvudet. Jag bara för det finns ju ingen karaktär som jag gillar. Så hur ska jag då kunna gilla en serie om jag hatar alla karaktärer?
Ja.
Men jag tror jag ska göra den, jag ska se om den.
Ja, jag är bara en av dem som älskar den. Jag har inte varit den dryga personen med det.
Nej, men det hedrar dig.
Men det är ju verkligen så att man hatar alla omgångar.
Men det är det som är svårt för mig. Om jag inte gillar karaktärerna, då bryr jag mig inte vad som händer med dem.
Mm.
Och då skiter jag i hur bra skriven den är. Liksom.
Mm.
Men jag kanske har blivit vuxen nu. Jag kanske kan acceptera saker även om jag tycker att de är dumma.
De är inte bara dumma. Det är det som gör det till ändå. Jag vet inte.
Ja, de är mänskliga. Då.
Och det är det jag hatar.
Svaga jävla kvinnor.
Fy fan.
Kjoltyg. Gå hem med dig. Lär dig laga mat då. Jag står för det.
Ja. Nej, men låt oss landa där. Hem och laga mat. Vad heter det? Det här var en resa, det var det.
Ja, det blir ett långt avsnitt.
Ja, vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi verkligen.
Det här, har det så gott nu. Det här blir positivt nog.
Vad blir det för mod.se? Köper ni biljetterna eller via Kidanteatern? Inte genom några andra konstiga sidor.
Och om man vill se oss köra stand-up så kan man till exempel komma till Uppsala nästa onsdag, då kör jag på Oslipat i Uppsala.
Ja, och om man tänker så här, men onsdag kväll är jag ledig men jag bor i Malmö. Då kan man komma till Oslipat där jag kör.
Mm, nice. Eller för sig, är det tisdag jag kör?
Okej, jag kör på onsdag, jag skiter det.
Hur som haver, vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.